Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
God torsdag, happy Thanksgiving til våre amerikanske venner I dag, og velkommen til økonominyhetene på denne siste torsdagen I november. I dagens sending blir det mer om rentehoppet I Sverige, og så får vi besøk av en JP Morgan-direktør som forklarer hvorfor den amerikanske storbanken fortsatt har troen på energisektoren, og hvorfor de mener rentemarkedet vil være hett fremover, samtidig som man skal vokte seg for en type investeringer. Mer om det straks altså I en sending der vi også skal få teknisk analyse av Frontline. Men la oss begynne med å titte litt på hvordan markedet har utviklet seg det siste døgnet. Wall Street endte jo opp I går. Dow Jones 0,3, S&P 500 opp 0,6. Nasdaq Composites nesten opp prosenten 0,99 og fikk dermed god fart på vei inn I Thanksgiving I og med at da markedene I USA holdt stengt I dag. Det var blant annet da rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken som ble sluppet I går og som ga de signalene markedet tydeligvis trengte for å avslutte på en positiv tone. Signalene fra Washington jo nå at renteøkningene I desember og fremover blir nærmere 0,5 prosentpoeng og ikke da disse trippelhevingene som vi har sett de foregående møtene. Wall Street holder da stengt I dag og stenger også da tidlig etter noen timers handel da på fredag denne uken. En god stemning inn i USA, får jeg si. Smittet over til Asia da I dag, der indeksene tikket oppover jevnt og trutt av sammen. Hang Seng endte opp 0,7 prosent, Nikkei opp nesten prosenten. Og I Europa I dag så det bare med unntak av London og Stockholm, hvor vi har stort sett sett grønt jevnt over, men I de to byene så de store indeksene så vidt I minus I dag. Hovedindeksen endte opp 0,6 prosent her hjemme I går, og I dag ligger vi foreløpig opp en halv prosent til 1207 poeng. Vi har vært helt opp I 1211 på det meste, så vi har falt litt grann ned fra de nivåene vi så tidligere I dag. Mange følger oljeprisen om dagen, både I påvente av EUs oljeembargo mot Russland, som skal tre I kraft av 5. desember etter planen, og OPEC-møte som skal avholdes dagen før den 4. Og Nordsjøoljen den har tikket oppover nesten en halv prosent I dag til 84,75 nå I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ligger opp 0,2 prosent til $77.60. Og apropos oljeprisen, Odfjell Drilling ute med kvartalstallene sine I dag. Den aksjen ned litt over 2 prosent. Inntektene steg med en $10 millioner til $165 millioner, men resultat for skatt ble mer enn halvert til $12,2 millioner. Og fallet det forklares med av- og nedskrivninger, valutatap og negative verdijusteringer I flåten. Odfjell har jo nå totalt 8 rigger enten eid eller under management og har $2 milliarder I ordrereserve og har I kvartalet inngått nye kontrakter med Aker BP, Equinor da på norsk sokkel samt da kontrakter I Namibia og også I Canada. Investeringer I olje- og gassproduksjon ventes å øke betydelig de kommende årene og vil lede til høyere boraktivitet, skriver selskapet I kvartalsrapporten. Andre oppsummerer det jo så enkelt som at rigg digg. Avance Gas deiset ned I dag og etter litt svingninger I markedet fortsatt ned 7 prosent. Gassfraktrederiet lever jo godt på at LPG-ratene har gått rett I himmels I høst og fortsatt ligger opp mot rekordnivåer. I tredje kvartal var likevel inntjeningen litt mer beskjeden for Avance. Driftsresultatet endte på $16,6 millioner. Det var svakere enn I andre kvartal, men bedre enn litt grann bedre enn det analytikerne ventet, som var da på $15 millioner. Utbytte det ligger stabilt på $20 per aksje, samme som forrige kvartal. Adevinta har jo også svingt mye I starten. Denne spin-offen fra Schibsted har stabilisert seg og ligger nå inne med en oppgang på rundt 6,5%. Selskapet taper fortsatt penger og skuffer litt på EBITDA-nivå, men de opprettholder guidingen sin for I år. Samtidig så skriver Adevinta at selskapet citat, trygge på at de vil oppnå en tosiffret omsetningsvekst I kjernemarkedene I 2023, til tross for et svagt makrobilde. Og så det jo sånn da at resultat før skatt endte på minus 48 millioner euro I kvartalet, en omsetning på 408 millioner og en EBITDA på 132 millioner euro. Og så det også sånn at Adevinta har jo fått ny sjef I år etter at Rolf-Erik Ryssdal takket for seg, og selskapet annonserte I dag også flere andre endringer I ledelsen. Pantselskapet Envipco nesten doblet omsetningen sin I tredje kvartal og triplet inntjeningen. Sjefen selv han kommer til børsmålen I morgen, så det et intervju som verdt å få med seg om denne tomre av konkurrenten. Det skjer jo en god del ting I pantemarkedet nedover I Europa.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Kai-Lohan Månes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Tre kjappe aksjenyheter. Pexip opp nesten 8% på det meste I dag. Har fått noe tilbake, ligger nå opp 3,4 til 11 kroner og 40 aksjen. ABG Sundal Collier analytiker Øystein Elton Loddgaard gjekker opp kursmålet sitt på Pexip fra 8 til 11 kroner og gjentar hold. Dermed ser han da ingen videre oppside I aksjen foreløpig. Samtidig understreker han at Pexip for tiden verken lønnsomt eller I vekst. Arctic Securities Kristians Betalen var nylig ute og gjekket opp sitt kursmål fra 12 til 17 kroner på aksjen. Og spillselskapet Fifth Planet Games stuper en 15% I dag til rett under 2,50 aksjen etter å ha rapportert tall for tredje kvartal. Selskapet økte omsetningen og bedret resultatet, men dette var likevel ikke nok da til å begeistre markedet. Og satellittselskapet Astrocast raser over 20% ned til 4,60 aksjen. Torsdag ble det kjent at Hyber trekker seg fra avtalen med selskapet og krever samtidig at et konvertibelt lån på 1,5 millioner euro blir da innløst. Astrocast bestrider kravet og vurderer rettslige grep. Nå makro, nærmere bestemt svensk økonomi. Vi tok en prat med kollega Are Haram om det nye rentehoppet som ble varslet fra Stockholm I dag og hvordan det egentlig står til med svensk økonomi.
Are Haram, vi snakker jo veldig ofte om Norges Bank og Federal Reserve, men det har skjedd litt borte hos våre naboer I Sverige. Svenske Riksbanken øker nå renten med 0,75 prosentpoeng, men forrige gang var det et fullt prosentpoeng. Hva skjedde egentlig I dag?
I dag så nådde de det de trodde, eller de tror skal være nesten nok til å roe ned inflasjonen. Husk på at Riksbanken holdt jo nullrente helt I mai I år, og de bråvoksne har oppdaget at det her ikke holdt, og de fikk vel nesten panikk da de hevet med en hel prosent I september. Nå har de nådd 2,5, de nådde igjen Norges Bank, og varsler at det kommer en kvarting I februar kanskje, og så en kvarting til I april-mai, men ikke mer enn det. Så de har liksom tatt igjen virkeligheten I løpet av et halvår.
Og dermed også tiden for de voldsomme løftene over, I hvert fall I denne omgangen. Da.
Ja, den nye rentebanen tilsier altså et halvt prosentpoeng til før sommeren, og det nesten like mye som Norges Bank signaliserer. Så de tror jo, I likhet med de fleste andre sentralbanker rundt oss, at tiden for de store skrittene ser ut til å være over.
Are, vi må snakke litt om hvordan det går I svensk økonomi også, da, fordi at de har jo da boligpriser som faller. Vi så de forrige inflasjonstallene som kom, de viste topp på et prosentpoeng til 10,8% prisvekst. Det virker som det går litt trått der borte.
Ja, det gjør det. Riksbanken tror nå at ledigheten vil øke mer, og de tror at veksten vil synke og investeringene vil synke. Vi har hatt boligprisfall siden rentene var veldig, veldig lave I Sverige, så renteøkningen skal ikke ha hele skylden for det. Svensk næringseiendom tilsynelatende en koloss bygget dopet på nullrente, og der sliter man veldig kraftig. Nå har Riksbanken endret sine inflasjonsprognoser også. De venter nå litt høyere inflasjon neste år enn de har gjort, 5,5% I snitt. Men de også, jeg synes det ser litt optimistisk ut, for de tror at inflasjonen neste desember nede på 3-tallet, og at de tilbake på målet på 2% I slutten av 2024. Vi får se.
Det snakkes jo veldig mye om SBB, Castellum, Balder, alle disse store svenske børsnoterte eiendomsselskapene som har kjempebalanser og mye gjeld, inkludert også Heimstaden. Hvor farlig dette for svensk økonomi egentlig? Er det en sånn skikkelig sløgger som kan velte ting, eller er det mer sånn at alle vi som opptatt av økonomi og finans sitter entusiastisk og følger med på dramatikken utspille seg?
Klin mulig å si hvor alvorlig det blir, men at det blir tøffere for næringseiendom nå som rentene begynner å bli noe man må regne på, helt åpenbart. Norges Bank bekymret for et fall i næringseiendomsprisene på 20-25% i Norge. Hva Riksbanken måtte vente, har ikke jeg rukket å sjekke, men det ser jo ikke veldig bra ut på denne biten.
Da skal vi til dagens gjest som har tatt turen, ikke bare til oss får vi si, men har tatt turen til Norge i dag i hvert fall. Oskar Forsberg, leder for Private Banking i JP Morgan Stockholm. Velkommen.
Takk så mye.
Først, før vi snakker om marked og ting som skjer, for de som ikke kjenner JP Morgan utover navnet og at det er en stor amerikansk global bank, fortell litt om JP Morgan i Norden. Hvor store er dere, og hva driver dere med her egentlig?
Ja, først og fremst, JP Morgan er jo även den verdens største bank, ja. Med det högsta market cap og den bästa balansräkningen, så det är värt att hålla fram. Och det är extra relevant i dessa tider när det skakar lite överallt i olika marknader. Men i Norden så har vi faktiskt kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Vi har cirka 70 personer i Stockholm, antal färre i Oslo. Vi är i alla divisioner representerade i Stockholm och Köpenhamn. Och det är då investment banking, private banking, asset management och sen då equity markets, ja. Alltså public trading. Och tanken är att växa, fortsätta växa. Vi kommer ta ett större kontor i Stockholm. Vi har redan gjort i Helsingfors. Vi kommer addera människor här i Oslo. Tanken är att kunna göra lokal representation på private banking här i Oslo.
Det jag lurte på så en ting är ju stora globala företag eller family offices som på något sätt har en lite mer global tillnärmning som kanske brukar dere för oss och är lite sed i Norden, men andra är ju svenska, norska, finska företag och privatpersoner som brukar dere, är det där det vill växa mer då?
Ja, alltså är vi hela vertikalen faktiskt och hela bredden, utan tanken vi tror på att vara lokalt representerade men att jobba globalt. Och det kan låta som en kliché, men det funkar väldigt bra i finansmarknaden. Vi har enorm respekt för våra nordiska kollegor. Så vi är aldrig en ersättare av det nordiska systemet, utan vi är ett komplement. Så oavsett om du är en bedrift eller om du är en investerare, när du når en viss storlek så behöver du en internationell partner. Och där är vi då. Ja. Och då är det enklare när vi är här på marken, även om mycket av det vi kallar content, alltså tänkare, analytiker, research, industriteam, sitter i London, Paris, New York och i Asien. Vilket leder till att det blir en enkel accesspunkt, men med full access till firmans alla resurser. Så det är liksom det är tanken. Sen skyndades hela processen på tack vare Brexit. Vilket gjorde att vi fick en extra knuff i ryggen i och med att den amerikanska banken...
Vilket bara sitter i London.
Exakt. Ja. Av hävd så sitter amerikanerna i London och så sitter europeerna och hoppas att det ska komma till Paris eller Frankfurt. Det hände aldrig, utan vi behöll allting vi kan. Så återigen sitter vi fortfarande säkert 90% i 70-80 i London. Och sen sitter vi som är coverage, representanter, alltså client people, vi sitter i städerna.
Ja. Och ska vi måste snacka lite om marknaden och liksom gitt att det har detta svära apparat JP Morgan som ju sitter och regner och har Excel ark på det meste, vill jag tro. Nu har vi ju haft ett väldigt ustabilt år i år, många indexerna globalt är ganska mycket ned, men vi har sett september, oktober och in i november. Och så på Wall Street, men också här hemma i Norden, att ting har gått ganska så bra, en slags sån fall rally. Tror du att detta kan vedvara, att detta momentumet vill fortsätta?
Både ja och nej. Om man får svara som en politiker. Det är så att vår firmans officiella target på slutet av 2022 är 4000, ja. På S&P 500, amerikanska index. Och där är vi, men det är fortsatt väldigt biddat. Det var en hyggligt stark stängning igår innan Thanksgiving. Det var dels på grund av förändrade liksom, tonen på minutes från Fed. Det är en rad olika orsaker. Men så att vi tror definitivt att det kan bli en liten overshoot, men man kan dansa ganska nära dörren just nu, ja, kort sikt.
Men vi är ju så vitt över 4000, ja. Då, så där...
Och tittar man på, vi hade ett sommarrally också, som gick cirka 17% upp under sommarmånaderna. Och det slog i, om man gillar teknisk analys, på 200 dagars glidande medelvärde och även en långsiktig trendlinje. Nu är vi på 4000, exakt på 17% upp i det här rallyt oktober som du nämnde, och november, med igen på väg att träffa 200 dagars glidande medelvärde och den långa trendlinjen. Och det gör att det bryter, det kan vara oerhört starkt, men det kommer vara lite, liksom, det kommer vara ganska mycket motstånd här nu, ja, upp till 4100.
Och vi går in i en lite ny fas. Alltså, på den tiden i fjol då, så låg ju den amerikanska tioåringen på omtrent talan, alltså 1,5% yield. Nu ligger vi liksom på 3,7, men vi har ju varit över 4%, och lite apropå disse Fed-myndighetene som du var inne på. Nu är det ju ganska kraftiga signaler om att nu går de kanske ner från att öka med 0,75 till 0,5. Vi såg ju Svenska Riksbanken idag också begynt att trappa ner, gick från att öka med 1% till 0,75, så det kan kanske se ut som vi nu börjar nå en slags avmatning, ja, en slags att i alla fall gassen tas lite grann av. Det leder oss över till räntepapper, alltså fixed income, hvor veldig, som har varit ganska krävande, i alla fall lite avhängigt av var du sitter då. Vår egen chef för oljefonden var ju väldigt förnöjd med att de tog ned en del långduration nettopp för att på något undgå den värsta räntesmällen. Men vi har ju sett flera räntefond falla som stora teknologiaktier i år. Men dere ser nå er ganske bull på fixed income, rett og slett, at rentemarkedet, ja, kan bli ganske interessant fremover.
Ja, det skjer redan nu faktiskt. Alltså, det är redan en stor efterfrågan. Men vi försöker vara väldigt precisa på det området vi gillar. Och det är alltså korta ändan, och det är både i dollar och euro. Och inom det man kallar investment grade.
Ja, men kort då tänker du...
Upp till 3 år, ja, ungefär. Och det går att vara upp till 4 år också. Men just det... och det är inte nödvändigtvis att det är farligt på längre ut. Det är mer att kurvans utseende, så får du betalt för att du glider ner på kurvan. Mm. De är ganska branta. Och sen blir de väldigt platta. Så det finns en poäng i att ligga i korta ändan. Det finns en stor poäng att ligga i det vi kallar investment grade. Och en anledning är till exempel att vi tror att det kommer recession nästa år. Och då kommer, oavsett vad som händer i aktiemarknaden och värderingar, så kommer det komma konkurser till exempel. Det kommer komma alla möjliga... kovenantbrytningar, och det drabbar high yield först. Mm. Vi tror att konkurser kan gå upp till 6% i high yield-marknaden. Sen är även relativ prissättningen just nu mellan det som är investment grade och high yield, den är för tight. Så att det finns ett relativt sett...
Rättedifferensen är inte stor nog att försvara kreditrisikon. Ja.
Så, exakt, och relativvärdet i investment grade är väldigt bra. Om du är en norsk investerare idag, vilket åtminstone är intressant för mig. Nu är ni världsmästare på high yield, så jag ska inte tala illa om high yield. Utan det kan ni.
Är det någon på Aker Brygge i norska finansmiljö som blir lite arg på det?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det tror jag, ja.
Ja, eller jag säger att ni är duktiga på det.
Ja, ja.
Men en norsk investerare kan idag ta sina norska kronor, köpa dem euro på 3 månader, sälja tillbaka dem på en gång, det kallas för en valutaswap. Det betyder att du har ingen eurorisk. Och så kan du investera genom JP Morgan till exempel i en kurv av investment grade bonds. Och på så vis erhålla över 5% med kort duration och A som genomsnitt, alltså rating.
Slutet, ja.
Och det ser vi som ett otroligt värde. Mm. Det är någonting. Det är 5%, det är det man kallar compound interest. Otroligt kraftfullt fenomen i finansmarknaden. Gör 6 per år, så har du dubbla pengarna på 12 år. Så det säger en del om att det finns en poäng i att inte sträcka sig för mycket hela tiden. Nu är det väldigt bra värde i...
Du sa att detta var allerede i gang. Alltså, betyder det att det ser att folk, alltså investorer, flytter, har begynt att flytta ganska en god del kapital över från aktier till fixed income igen? Då?
Jag tror inte retail gör det.
Nej.
Men jag tror att en del lite, om man tar våra kunder, om man får vara fräck och dela in marknaden, så har retail som tyvärr kan ibland få informationen sist. Och sen institutioner som är, åtminstone hävdar att de är väldigt smarta, och det är de ofta. Men sen har du det riktigt smarta kapitalet som är de stora privata investerarna. Och de har alltid tillgång till information, för de söker upp den själva väldigt aktivt. Mm. Och där ser man snabba förflyttningar. Och där, just in till investment grade ser vi redan sker. Och vi fångar mycket av det flödet.
Ja. Och det är rätt och rätt för det att...
Men det är inte över. Det finns massa utrymme att gå in och fortfarande.
Ja, för jag tänkte gitt att som vi sagt om ränteökningen börjar avmata, då är det på en måte nedsiden i värdien på dessa räntepapirerna börjar också på en måte att nås. Då.
Att okay,
då,
ja. Exakt. Ja. Och det blir en väldigt fin buffer också. För om de slutar höja kraftigt, då har du liksom... Du får den här, du glider ner på kurvan, vilket gör att du hela tiden skapar en buffer om de skulle överraska och höja igen. Och då, på så vis så kan du undvika förluster.
Men det att det förväntar en recession, antar det gäller både Europa och USA då?
Europa är lite mer komplicerat med antal länder, men ja, men, ja det kommer
att vara. Men är det några speciella sektorer när du då säger att det förväntar att fler, särskilt in high yield för exempel, att fler vill slita, kanske bryta covenants, då kan vi också kanske börja se lite equity conversions på en del av dessa.
Är det en bra fråga?
Bondsen, men är det några speciella branscher eller sektorer som blir hårdare rammet än andra?
Nej, alltså självklart. Den generella regeln är att på grund av de låga räntorna så har många överbelånat sig. Och det gäller både konsumenter och företag. Så vi hävdar att det är across the board. Det beror på varje företags balansräkning. Mm. Så att vi tror att det kan bli ganska intressant marknad. För man kan, om man jobbar, även om kanske både aktie- och obligationsindex inte stiger kraftigt under 23, så kan man fortfarande tjäna på att göra sin analys. Vilket gör att det går inte att säga att en sektor kommer krascha hårdare än den andra. Det kan hända. Vissa hävdar att Stockholms fastighetssektor kan krascha.
Ja, det har vi diskuterat, ja.
Och det får man göra. Då får man titta liksom på varje bedrift. Hur ser förfallstrukturen ut med obligationer och vad har de för möjlighet att gå till bankerna och så vidare. För kreditmarknaden är ju fortfarande svår, som sagt, för high yield.
Ja, för jag hör om många av dessa bankdirektörerna, de är ju nästan lite sån förnöjd, för de säger att nej, men alla dessa lån, de är ju inte på vår balans längre. Detta är ju obligationsmarknaden. Men lite apropå det du säger då, med high yield, att vi går in i recession, renten pressar ju en del balanser framöver. Men ser du allerede nu att folk sliter med att refinansiera en del av dessa lån som börjar att förfalla?
Inte än.
Jag
tror att det beror på främst att det inte har varit så stora förfall.
Ja.
Man har haft ganska...
Så det är en fråga om tid egentligen?
Lite, nästan kanske flax i timing, jag vet inte. Ja. Men det vi har sett som är otroligt märkbart, det är ju att de stora förvärv som har skett, till exempel Citrix köptes ut, en sponsorfirma. Det var en enorm lånefinansiering på det, och där blev de bankerna sittande med det. Det kallas för en syndikering. De tar det kortsiktigt som en bridge, och sen så säljer bankerna det vidare. Och det blev en jätteförlust när de väl var klara med det. Så att det här sker konsekvent. Verisure, som är ett larmbolag i Sverige, tjänar pengar, otroligt stabilt kassaflöde. Det bara går rakt in.
Ja, varje månad så kommer det abonnemangsfi. Ja.
Precis, därför kunderna sitter fast. Liksom. Och det är en bra tjänst, så att det är säkert. Så att, de fick refinansiera på nästan 10%. Alltså det är snurrigt. Medan fortfarande är du väldigt stabil och har en rating som är bra, så A och BBB är bättre, det vill säga investment grade, då är det enklare.
Mm. Du, till slut, sen du är på besök i Norge, vi är ju väldigt glada i energisektorn i detta landet, inte bara kraft, men inte minst olja. Ja. Vad tänker JP Morgan om energisektorn nå framöver? Vi har ju tackat vare bland annat Equinor gjort det ganska bra på Oslobörs i år, och vi har också andra stora oljebolag.
Ja, nej, vi gillar också energibranschen faktiskt. Och flera skäl. Nu såg vi hur olja handlade ner igår lite grann. Här det var de här diskussionerna kring Ryssland med mera. Så att det är klart att det finns alltid olika saker som drar priset. Men vi är väldigt positiva på olja. Vi tror att man kommer kunna hålla över 80 över tiden. Och då tjänar branschen som sådan 14%+ i free cash flow yield. Och det är någonting som...
Mer än de vet vad de ska göra med omtrent, ja.
Det har varit väldigt, väldigt... Vi har ju underinvestment hela tiden på EMP. Du har cashflow och sen har du ett intresse av att ge tillbaka pengarna till aktieägarna. Så det är en attraktiv bransch. Sen ser vi väl kanske att Aramco har ju en market cap på $2 trillion. Så jag vet inte, vad säger man på norska och svenska?
2000 miljarder.
Ja, precis. De två största amerikanska majors, det är Exxon och
Chevron,
precis, de är på $850 miljarder total market cap. De tre största europeiska, som är våra favoriter relativt sett, och, eller framförallt vi gillar Europa före USA.
Ja, ja.
De ligger på knappt 500 i market cap och Equinor är på 110, kanske 112, ensam, så fantastiskt framgångsrikt business. Så det finns... Det finns en poäng att kanske söka sig till de som varit mindre populära kortsiktigt. Det tror vi ligger i Europa just nu,
ja,
på relativ basis.
Framför Exxon och Chevron?
I de majors. Vi ser värdet liksom i majors.
Ja, det ser på det.
Sen har ni kunskap om en massa andra liksom, subleverantörer i branschen här i Norge till exempel. Men man ska göra lite enklare för sig.
Oskar Forsberg i JP Morgan, tusen tack för att du kom inom oss. Vi får si lykke til på Norges turné.
Mange har jo fulgt med på den spektakulære kollapsen av kryptohandelsselskapet FTX i det siste, og nå har Bloomberg tatt en prat med sjefen i selskapet som egentlig skulle kjøpe FTX, men som i 12. time trakk seg fra oppkjøpet. Her Binance-sjef og gründer Changpeng Zhao.
We've been talking about contagion from the FTX fallout. How much more contagion are we likely to see in the coming days, in the coming weeks? Which other dominoes are likely to fall?
I think we will see a little bit of contagion. Whenever one big player goes down, especially a trading platform, there are many other people or institutions with money on the platform. I think we've seen Genesis halting withdrawals. I think there probably maybe one or two more, a couple others, I don't know how many, but each time there's cascading effects, the effects become smaller. So I think overall, the industry is fine, but there will be some probably.
You tweeted, then deleted a tweet suggesting perhaps liquidity issues at the likes of Coinbase as well as Grayscale. Is there reason to worry about that?
I don't think I tweeted about Grayscale, and also I didn't say there's liquidity issues at Coinbase. I was just referring to two articles. One article says Coinbase says Grayscale has 635K Bitcoins with them. The other article 4 months ago says Bitcoin only has 600K Bitcoins on the exchange. I understand the exchange is separate from the custody. So I just posted as a question, are those two numbers correct? But of course, that caused a lot of misunderstandings among communities. So I deleted the tweet.
Are there solvency issues to do with those companies? Some say that perhaps you tweeted because you wanted to build your own empire to spread the fear, the rumors.
Not so. Okay, so I don't know if there are issues with those other businesses. The thing with other businesses is unless we get very accurate financial statements, wallet addresses, we don't know for sure. But I'm not tweeting that because we want to build our empire. I think I actually reflect on the FTX situation, and I kind of blame myself for tweeting that too late. I think as an industry, we let FTX got too big before we started questioning some of those things. So I'm taking the approach where we ask questions much earlier. It does not mean any attacks on any of our industry peers. We just want to build more transparency and more scrutiny into the industry. Having said that, you know, Coinbase has been operating for 10, 12 years. I think, you know, they're listed company in the US. I'm sure they already have a lot of audited financials. Just we don't see that on the blockchain. For people in the industry, we like to see data on the blockchain, which is actually the most transparent way to display information.
CZ, you've talked about launching a crypto recovery fund. Where are you on that? You've talked about interest being quite substantial. Who's interested?
Yes, so we should have a blog article going out today. There's been back and forth on how to structure that. Do we make that a loose fund or do we make it an actual fund? I think we're kind of going with a loose approach where different industry players will just contribute as they wish. So I think a blog post is going out today. I think we're structuring so that it's going to be quite public. Whoever contributes move funds to a blockchain crypto address. that people can look at. So it's not just some behind the scenes fund. So I think that's kind of being finalized now, and I think a blog post is going out soon.
But who are you in talks with, CZ? Some say that perhaps entities related to the UAE National Security Advisor. Can you confirm that? Who else are you in talks with?
So we talked to, for the Industry Recovery Fund, we talked to a number of other industry players, and none in Abu Dhabi. So that Bloomberg article was wrong. I was in Abu Dhabi last week for the Milken conference. I was there for 3 days. And of course, I met a lot of different people in Abu Dhabi, including the Abu Dhabi ADGM, the Abu Dhabi Global Markets Regulator, and a bunch of other people. So people, there's various different reports about who I met, who I talked about. But I won't disclose those discussions, but that Bloomberg report is inaccurate.
All right, setting the record straight there, CZ. When might you launch this fund? Will it be by year end? Might you look at 2023? Give us some indication when this launch will be.
It's going to be much faster. I think, look, the industry needs saving now, not in 2023. The industry moves pretty fast. In a couple of months, the industry probably would have largely recovered. So I think we're going to move on this on a day basis. So and also, it's not a traditional fund. I think we're going with a loose structure for industry players to help other people in need.
CZ, there are lots of distressed crypto assets out there. Are you setting aside an amount of money to buy some of these assets? Give us a sense of how you're thinking about them.
I think roughly we're thinking about setting aside $1 billion first. And then if that's not enough, we can allocate more. And if that's too much, I think we're roughly angling for 6 months. If after 6 months there's unused funds still left and there's not that many projects, hopefully the industry would have recovered by then. If there's still unused funds, we can withdraw it back. That's kind of the rough thinking about it. A blog post will go out with some more details today.
Might you bid for FTX assets? And if so, what might look interesting for you right now?
We definitely want to look at those assets when they come through a liquidation court, I think. Originally, we want to engage directly with FTX, but then we found out that based on Bloomberg reports, there are potential investigations going on, so we said hands off. But they invested in a number of different projects. Some of them are okay, some of them are bad, but I think there are certain assets that may be salvageable and that may be of interest. So we'll look through that when they become available.
Velkommen tilbake. Jeg tenkte kjapt å ta på slutten at PGS-aksjen ligger ned 1,6% nå i ettermiddag. PGS meldte i morges at de har tildelt en kontrakt for Ramform Hyperion-skipet i Middelhavet som skal løpe fra slutten av november til midten av januar. Den aksjen ligger rett under 6 kroner i aksjen. Så har DNB Markets oppdekning på Odfjell Teknologi, dette selskapet som ble spunnet ut av Odfjell Drilling. DNB Markets har da en kjøpsanbefaling, kursmål 50 kroner per aksje, og den aksjen endte da i går på 24 61. I dag er den opp nesten 7% til 26,27 ligger den på nå. Så vi også innom Frontline, en av aksjene som har falt aller mest i dag, i hvert fall blant de mest omsatte, for den ligger på andre plass, da, rett etter Equinor. Den aksjen ned 5,4% til 136 kroner aksjen. Kepler-Chevreux hever kursmålet på Frontline nå fra 145 til 199, gjentar kjøp. Vi snakket jo på børsmålen i går da med Lars Østreng i Arctic, som mener at det i hvert fall på kort sikt kan være litt fallhøyde i tankaksjen etter en veldig solid opptur. Arctic har for øvrig også kjøpsanbefalinger på tanksektoren, fordi de er positive på litt lengre sikt. Ellers på mest omsatte listen, REC Silicon ligger inne på en tredjeplass, opp 4,7%, etterfulgt av Hydro og Hafnia. Hydro opp 0,5%, Hafnia ned 1,2%, og så kommer Aker BP som så vidt er i pluss, og Samai da opp 3,5%. Nail 3,2, vår energi faktisk ned en knapp prosent i dag, med en oljepris som da nå så vidt har deiset ned i rødt, ned 0,2%, 84,20 i spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ned omtrent det samme til 77,10. Av selskapene som har sluppet tall i dag, Odfjell Drilling altså, ned 1,9%, Avance Gas ned 7,5%, Adevinta, de stiger omtrent det samme, opp 7,1%. Etter å ha slitt litt med å finne retningen i starten av dagen, så er det da pannselskapet Envipco som også er ute med tall i dag, ned 3,7%. Og som vi var inne på da tidligere, Pexip hvor det gjøres litt analytikerendringer. Der aksjen nå opp 4,6 til 11,54. Loddgaard i ABG ligger jo da med et kursboll på 11. Hovedindeksen på Oslo Børs, som nevnt tidligere, ligger fortsatt i grønt territorie, opp 0,6% til 1208. Vi så 1211,27 litt tidligere i dag. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om en stille rasering av Norge og kjeppjaging av de rike. Du kan lese om tidligere Europris og XXL-sjef på Vibes nyeste satsing innen retail, og hvorfor Oddfjell Drilling tror rigger kan komme til å forlate Norge. Og det var det vi hadde for deg på denne selveste Thanksgiving Day. I morgen er det endelig fredag, og vi runder altså av uken med blant annet å prate med panteselskapen Vipco i Børsmorgen 08.55, og så blir det fly- og markedsprat i økonominyhetene 13.30. I mellomtiden så får du siste nytt på F1, og som alltid, vi ses i morgen alle sammen. Ha det bra!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.